Tack himmelske far för att vi får vara samlade här. Herre, nu önskar vi att många fler skulle ha en längtan att komma till gudstjänst. Tack för att vi får vara här och tack för att ditt ord predikas på flera lokaler i vår kommun idag. Att det predikas över hela vår värld. Herre, ge en hunger. Tack för att du lovar i ditt ord att du ska skapa en hunger i människor. En hunger efter att höra ditt ord. Hjälp oss att inte vi tröttnar utan att vi får ha en ständig hunger efter ditt ord i våra liv. Amen. Den föreslagna texten idag är från Lukas evangeliets första kapitel, vers 5-17. Men jag väljer att läsa från första kapitlets första vers och fortsätter efter 17 till och med 25. Lukas evangelium från början. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Zacharias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och drog sig undan i 5 månader och sa: "Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor." Lukas evangeliet. Lukas är den enda författaren i Nya testamentet som inte är jude. Lukas var grek. Och han har skrivit 2 av våra böcker, Lukas evangeliet och Apostlagärningarna. Han var den enda av våra evangelister, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som inte hade träffat Jesus personligen. Och så var han för den tiden högutbildad. Han var läkare. Och så skriver han att många har försökt. Av de många som försökte ge en samlad berättelse av Jesus så har vi fyra kvar. De andra har försvunnit. De här fyra är kvar därför att Gud ledde det så att de här fyra kom med i vår bibel. De andra, det kan ha varit goda beskrivningar av Jesu verksamhet och hans budskap. Men de är inte kända. Det har hittats något evangelium senare och det är tveksamt. Det är en del Jesus-citat tror man och en del annat. Men jag kommer inte ens ihåg vad det heter nu, men det var ett tv-program om det för några år sedan. Men de fyra evangelier vi har kvar så är det tre som är skrivna av judar och så är det Lukas som är skriven som var grek. Och enligt samstämmig fornkyrklig tradition så är det just han som har skrivit det. Man har aldrig ifrågasatt det utan det är Lukas. En del andra böcker och brev har man ifrågasatt, är det verkligen? Och Hebreerbrevet vet vi inte ens vem som har skrivit. Det står bara att det är brevet till hebreerna. Men det Lukas, när han då undersöker, så kommer han fram till hur Jesus ofta vänder sig till de utstötta. De här marginaliserade. Men däremot, och sen så den här högt ärade Teofilus, så är det en kommentar i fotnoten i folkbibeln. Att Teofilus betyder ju Guds vän. Och så står det att det är ställt till den högt ärade Teofilus som antingen var en specifik högt uppsatt nykristen eller ett samlingsnamn för varje intresserad läsare. Du och jag, när vi läser evangeliet och tar emot, då är vi Guds vänner. Det är skrivet också till oss som Guds vänner. Och så anger han som den vetenskapsman han är tiden. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelningen, det var 24 avdelningar av präster. Det fanns ju vid den här tiden ganska många präster. Och det fanns 24 avdelningar och de fick en vecka då de tjänstgjorde i templet och sen var de 23 veckor hemma i sin hemby. De kunde gå till templet om det var tillräckligt nära, men den veckan de tjänstgjorde, då var de i templet och hade bostäder där runt omkring. Och så drog man lott, vem skulle gå in i det heliga, inte det allra heligaste, men i det heliga och tända rökelseoffret. Det gjordes morgon och kväll. Och man lottade och hade man en gång fått lotten att gå in så fick man inte vara med i lottningen längre. För det var så många som ville göra det och det var en upplevelse att få vara med och göra det. Så när man hade så att säga vunnit högsta vinsten i tilldelningen en gång så fick man inte vara med i lottningen längre. Men den här gången så faller lotten på Zacharias. Han var alltså barnbarns barnbarns barnbarn hur långt som helst till Aaron, den första överste prästen. Och också hans fru Elisabet tillhörde Arons släkt, står det. De levde rättfärdigt. Och så får han gå in och tända rökelseoffret. Och där möts han av ängeln Gabriel. Änglasyner är, förstår vi, skrämmande på olika sätt. För det första änglar brukar säga till människor, det är: var inte rädd. Och där upplever Zacharias heligheten i templet. Han får höra att han ska bli pappa. Men det där är så stort att det klarar han inte riktigt av att ta in. Och då är det fascinerande Guds nåd. Nej, kan du inte tro på mig så får du inte vara med. Nej, det sa inte, det var inte budskapet ängeln Gabriel sa till Zacharias. Det här ska hända. Och för att du inte trodde så blir du stum ett tag. Men det var ju en ganska liten grej i det hela jämfört med att bli bortkastad. Ja. Och så säger ängeln att om det här barnet som ska födas, han ska bli stor inför Herren. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Och många ska glädjas över hans födelse. Han skulle uppfylld av helig ande redan i moderlivet. När jag läste det funderade jag på, det är många människor, och ibland har jag säkert drabbats av det där också, att vi vill bli stora inför andra människor. Nej, Johannes skulle bli stor inför Herren, och det skulle innebära glädje för många andra människor. Och så är det viktigt vem vi vill vara stora inför. Att vi inte vill vara stora inför människor, utan att vi är nöjda med den plats vi har fått, men att vi lever i en sån relation till Gud att vi kan vara stora inför honom och till glädje för människor. I vers 20 så står det: du ska bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. När tiden är inne för Guds ord, då sker det som Guds ord har sagt. Och i 25 versen: detta har Herren gjort med mig, säger Elisabet. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. I dessa dagar, just då. Hon hade drömt om ett barn ända sedan de för länge sedan gifte sig, Zacharias och hon. Vi vet inte hur gamla de var, men de var för gamla för att få barn egentligen. Och sen, nu när det händer, så konstaterar hon att nu går det i uppfyllelse. I Predikaren, 3 kapitlet, så står det om allt har sin tid. Och så i vers 11: allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Allt har han gjort skönt i sin tid. Ibland när vi ber Gud om någonting så vill vi helst ha bönesvaret igår, så att säga. Vi har inte det där tålamodet. Och så är det skillnad på hur du och jag upplever och uppskattar tiden, och hur Gud ser på det. Och så är det viktigt att när vi ber om någonting, även om vi är fullt övertygade om att det här måste vara efter Guds vilja, så får vi ge oss till tåls till det Guds tid. Paulus använder uttrycket 3 gånger i sina brev när tiden var inne. Gud handlar inte 14 dagar för tidigt eller 200 år för tidigt, utan när tiden är inne handlar Gud. Och Jesus använder uttrycket i liknelse när sedan rätta tiden var inne. Det var när han som ägde vingården skickade efter för att få sin del av skörden. När rätta tiden var inne för skörd. Och så är det viktigt att du och jag kommer i harmoni med Guds tid. Det är ibland svårt att avgöra och ibland blir vi frustrerade. Men när rätta tiden är inne, då händer det. Det var också fascinerande hur Zacharias och Elisabet, förutom att de har önskat sig ett barn, så väntar de, precis som många andra judar vid den här tiden, på Messias. Och de hade väntat länge. Och det var länge sedan det hade varit någon framstående profet som hade talat om att Messias skulle komma. Och det har varit knepigt politiskt, det har varit knepigt på många sätt. Men man väntade på Messias därför att Gud hade sagt att Messias skulle komma. Och så får Zacharias höra att den här sonen, han ska gå före Messias i Elias ande och kraft. Nu börjar det närma sig. Och vi vet inte vilket Zacharias var gladast över. Att få en son eller att Messias var på gång. Men det spelar ingen roll. Båda sakerna gladde honom. Det förstår vi. Och det förstår vi av hans lovsång vid Johannes döparens omskärelse. När han får namnet Johannes. Och Sakarias får tillbaka talförmågan. Jag vill också säga lite om Johannes budskap. Lukas 3 kapitel och vers 1-11. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, huggormsyngel. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga om er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Lukas, han är lika exakt här. Han talar om i kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Han talar om precis när det händer. Då kom Herrens ord till Sakarias son Johannes. Nu var det dags. Nu talade Gud om för Johannes att nu ska du börja din tjänst. Och så går han ut och predikar. Börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. Den där tryggheten som är en falsk trygghet tror jag finns i vår tid också. Judarna då, de räknade så stenhårt med att de var ju Abrahams barn. De tillhörde ju de där som hade fått löftet via Abraham. Vi är det utvalda folket. Oss bryr Gud om. Hedningarna, ja, det bryr vi inte så mycket om. Men oss, vi har gudskontakt, vi har templet, vi har lagen, vi har profeterna, vi har alltihopa det här. Det måste ju gå bra för oss. För många år sedan nu, jag var 22 någonting, nygift, hade flyttat till Sätra från Tumba, men var fortfarande kvar i blåsorkestern i musikskolan i Tumba. Och så kom det en man där som ville ha med sin grabb i blåset som trumslagare. Och vi började prata lite grann och han skulle åt samma håll som jag. Du kan få åka med mig, sa jag, så behövde han inte ta bussen, skulle till Norra Botkyrka. Och han hann inte mer än in i min bil. Så säger han, jag är pingstvän. Och det tråkiga med pingstvänner är att de inte kommer till himlen. Och då tänker jag, nu är han ute och snurrar. Ja, om de inte är frälsta, men jag är frälst, sa han. Ja, men det är bra. Och så kunde vi prata om andliga frågor resten av vägen. Och att kunna göra så där. Men tyvärr så tror jag att det finns både missionärer och pingstvänner som har en känsla av, jag står ju med i matriken. Ungefär som vi är Abrahams barn. Du kommer inte i himlen för att du står i pingstkyrkans matrikel, och du kommer inte till himlen för att du står i missionskyrkans matrikel eller i Nybro Frias matrikel. Men om ditt namn är skrivet i livets bok, då kommer du till himlen. Sen var det ett lite ovanligt sätt att börja ett vittnesbörd med att tala om att pingstvänner inte kommer till himlen. Men det gör ju att jag minns honom. Och så talar Johannes om vad de ska göra. Det räcker inte att de är Abrahams barn. De måste leva så, och vill de bli döpta så ska de också förändra sina liv. Yxan är satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Och så är det ett väldigt socialt evangelium egentligen han predikar. Du ska dela med dig. Du ska se till att människor runt omkring har vad de behöver ifall du har ett överflöd. I Johannes 1 och från vers 19. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte, han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Det som var utsända kom från fariseerna och de frågade honom: varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandaler. Den här mannen i Jordan i öknen som massorna kom till, så undrar fariseerna, de skriftlärde: vem är han egentligen? Och så skickar de ut sändebud för att fråga: vem är du? Är du Elia? Profeten Malaki hade talat om att Elia skulle komma innan Messias. Och så hade man då, utifrån att man hade fattat profetian som den var men inte förstått riktigt hur Gud hade tänkt, så väntade man att profeten Elia skulle komma tillbaka. Han hade ju heller inte dött på ett vanligt sätt, utan han hade farit i himlen i en vagn av eld. Och så tänkte man att utifrån Malakis profetia, Elia ska komma innan Messias. Och så säger Gabriel till Zacharias att han, om Johannes, han ska gå före i Elia ande och kraft. Och när lärjungarna på förklaringsberget frågar om Elia, han skulle ju komma, så säger Jesus: han har redan kommit. Och då klarnar det för dem att det är Johannes döparen som gick före. Profeten som de ställer frågor om, i femte Mosebok så står det om att Gud ska sända en profet lik Mose. Och så tolkade man det som att det skulle komma någon speciell profet, men det är en profetia om Jesus själv som skulle komma. Och så kan det bli likadant för oss, att ibland så är det svårt att tyda profetiorna. Och så behöver vi den helige andes hjälp för att förstå ibland vad är det som menas, var är vi någonstans i profetiorna. Men Johannes säger att han är inte Elia. Han är inte profeten. Han är inte Messias. Men han var rösten som ropade i öknen: gör vägen rak för Herren. Och så är kallelsen till dig och mig att, precis som vissa trodde på Johannes, hans budskap, och vissa trodde inte på det, så ska vi försöka göra vägen rak för Herren. Vissa kommer att lyssna och vissa kommer inte att lyssna. Men vår uppgift är att föra budskapet vidare. Tack Jesus Kristus för att du vill ha oss i din tjänst trots alla våra fel och brister. Herre, nu ber vi att du med din ande ska göra profetiorna klara för oss, så att vi förstår allvaret, men att vi också kan göra ordet levande för människor vi möter. Tack för att vi får vara samlade här idag. Läsa ditt ord och försöka förstå lite till.